En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Här börjar, vad ska man säga, solen eller stjärnan att dala ganska kraftigt. Alltså han låter ju bränna den danska staden Altona, som nu närmast är då en förort till Hamburg. Han bränner hela staden till aska. Och det är massa Altonabor som dör i vinterkylan under den här ogärningen.
Och vi vet ju inte riktigt varför, om det är så att han har fått order, vilket han själv säger, från generalguvernören i Bremen-Världen som heter Maurits Wellink. Eller om det är så att det är liksom takterna från Polen som sitter i och att han så att säga bränner av gammal vana.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Tjena Olle!
Hallå Andreas!
Hur står det till?
Det är prima liv här.
Idag ska vi prata om en person som vi faktiskt redan har stiftat bekantskap med. Fast kanske lite så där indirekt i det där avsnittet när vi pratade om Stenbockskurir. Jag tänkte nämna att vi skulle prata om Stenbock själv. Magnus Stenbock själv. Du vet den där karolinska fältmarskalken och kungagunstlingen som gav danskens spö där vid Helsingborg 1710. Och som under några korta år i början av 1710-talet var den förmodligen allra mest ryktbara och kanske också mäktigaste mannen i Karl XII Sverige. Bland annat då av den enkla anledningen att Karl XII då befann sig i Bender i någon slags landsflykt. Men jag tänkte börja med att fråga dig, Olle, som historiker och kännare av Sveriges stormaktstid, inte minst av Stora Nordiska kriget, vilken är din relation till Magnus Stenbock?
Magnus Stenbock ingår definitivt i mer, om man ska tala om det, som Stora Nordiska krigets Hall of Fame. Han är ju en av de stora svenska generalerna. Det är ju Magnus Stenbock, det är Carl Gustav Rensköld, det är Adam Ludvig Levenhaupt bland andra. Så men han hör hemma där. Och för mig är han också då den som sätter upp den nya armén, den nya fältarmén efter huvudarméns undergång vid Poltava. Den här armén som kommer att kallas för Stenbocks getapojkar. Som då samlas för att tåga ner i Helsingborg. Så att, ja, men jag tycker mig själv att känna Stenbock ganska så bra. Jag tänker också på den här statyn som står i Helsingborg. Och där det står på socken att han var stor i segern och större i olyckan. Men det kan vi återkomma till.
Definitivt! Fin passning där. Ja, men själv ägnade jag faktiskt då 3 år av mitt liv, alltså närmast blomman av min ålder, åt att skriva en faktiskt ganska ambitiös och nog egentligen lite för lång biografi över Magnus Stenbock. Så jag har ju en väldigt nära relation, närmast en personlig relation tycker jag då, till den här gamla karolinen. Alltså jag naturligtvis aldrig träffat honom, i alla fall inte i, jag hoppas säga nykter tillstånd, i alla fall inte i vaket tillstånd.
Men jag känner alltså,
ja, men du är det, jag har ju läst typ 100-tals brev som den här snubben har skrivit och massor av andra skrivelser för hans penna. Det återkommer vi till alldeles strax. Så det känns som jag känner honom. Jag vet i alla fall hur han tänkte, inbillar jag mig. Och framförallt så vet jag hur han inte tänkte i vissa kritiska situationer. Och det tänkte jag då återkomma till lite senare i det här programmet. Men alltså, att jag skrev den här biografin, det var ju då delvis en slump. Jag tror man kallade det för serendipity på engelska. Alltså jag var svensk gästforskare i Köpenhamn i början av 00-talet och höll på med ett väldigt ambitiöst projekt om nordisk krigspropaganda under något jag kallade för det långa 1700-talet. Jag skulle börja där vid belägen av Köpenhamn 1658 och gå hela vägen fram till Napoleonkrigen. Men det hände en massa grejer på vägen när jag blev helt färdig med det här den här stora ambitiösa exposén. Men att upptäckte jag då Stenbock på vägen. Alltså jag höll på att gräva då i arkiven efter gamla skillingtryck och andra propagandatexter. Det jag upptäckte att man då på danska riksarkivet har en hel liten arkivsektion, en liten avdelning som faktiskt heter då Stenbockska saker. Och det visade sig vara en total guldgruva. Jag snubblade över brev från Magnus Stenbock till hustrun Eva Oxenstierna, mängder av dem, men också brev tidigare olästa då från Magnus Stenbock till Karl XII i Bender, från Magnus Stenbock till det svenska riksrådet, från Magnus Stenbock till mängder av svenska agenter och militärer och hela det här, vad ska man säga, karolinska nätverket i det, vad ska man säga, i den svenska stormaktstidens elfte timme. Och där fick man naturligtvis att inse två saker. För det första, jag måste skriva en bok om den här tidsperioden med utgångspunkt i de här stenbockska sakerna. Men det gjorde mig också lite konfunderad allt det här. Varför befann sig alla de här breven i Köpenhamn och inte då i det svenska riksarkivet? Alltså varför låg det då ett brev och väntade på mig i Köpenhamn som Magnus Stenbock hade skrivit till sin hustru Eva Oxenstierna, som ju då pendlade mellan Stockholm och familjegodset i Halland normalt. Varför låg det fortfarande i Köpenhamn? Och det finns ju en logisk förklaring till det, och det tänkte jag att vi ska återkomma till i slutet av det här programmet. Men vi fortsätter med en stämningsbild, en historisk ögonblicksbild. Olle, året är 1716 och vi befinner oss då i en fängelsehåla på den dystra fästningen Fredrikshamns kastell i utkanten av Köpenhamn. Det är en fästning som också är känd under namnet Kastellet. Och här sitter det då en gammal Karolin och lider, självaste Magnus Stenbock. Gammal och gammal i och för sig. Han är väl strax över 50, vilket ju kanske inte låter urgammalt egentligen. Men det var ju en aktningsvärd ålder i början av 1700-talet. Och Stenbock är dessutom då, som han själv skriver, levt ett halvt människoliv under musköten. Alltså han hade varit i fält i över 30 år och liksom blommat ut till en fullvuxen man i ett utdraget skarpt läge, kan man väl säga. Och det har satt sina spår. Alltså när vi ser honom här i den här ögonblicksbilden så har han svårt att gå. Han stapplar fram på kryckor. Förmodligen har han inte så många tänder kvar, apropå tidigare avsnitt. Jag vet att han var svårt begiven på både söta viner och bakverk med socker på i sin kraftsdagar. Dessutom har han en väldigt dålig mage och han har svaga lungor. Enligt egen utsago så håller han på att förgås av det han kallar för de miasmösa dunsterna. Alltså de hälsovådliga ångorna, eller vad ska man säga, fukten som stiger upp från fängelsekällaren in i cellen. Alltså det beklagar han sig ofta över i sina brev och anteckningar. Så det är ingen optimal situation som Stenbock då befinner sig i år 1716.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och när vi tittar in i den här cellen så sitter han faktiskt och plitar ett slags testamente, alltså med då darrande hand vid ett fladdrande talgljus. Han sitter och skriver. Och jag måste nog läsa hela titeln på den här texten som vi ser att han då krassar ner med sin gåsfjäderpenna. För den är så tidstypiskt bombastisk och talande. Jag citerar. En kort dock sannfärdig relation om min tillstötta olycka som mig alldeles betagit med någon människa att tala. Mindre ett ord till min oskuldsbetygande att få skriva eller vederbörligen mina förföljares stämplingar hos min nådigaste konung får förebygga. Det är roligt.
Ja, det är någonting med den här stormaktstida svenskan som är fantastisk.
Ja, det är så härligt slagkraftigt.
Jag har ett sånt favoritcitat som handlar om en buse nere vid småländska gränsen där det står att hela trakten har burit räddhoga för hans stora arghet.
Oj, 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 arghet. Oj, ja, oj, oj.
Det är fantastiskt.
Härliga uttryck. Ja, men den här texten fortsätter då med massor av sådana här jättehärliga formuleringar. Bland annat så beskriver Stenbock sig själv som usel maskemat. Och han ber också en stilla bön då i själva förordet till det här. Det är en slags försvarsskrift kan man säga. Han ber en stilla bön om, jag citerar, en snarlig, mild och nådig ände uppå detta mitt närvarande elände. Slutcitat.
Ja, det är fint.
Ja, visst är det vackert, men ja. Väldigt, väldigt tragiskt. Det här är ju Magnus Stenbock. Alltså, det här är hjälten från Narva och Helsingborg. Det är Karl XII:s gamla gunstling och vad ska man säga, hans spexmästare. Det var han ju också. Måns Lurifax. Hur sjutton har han hamnat i den här knipan, frågar man sig. Olle, jag tror vi behöver gå igenom då, vad ska man säga då, huvuddragen i Magnus Stenbocks liv och karriär. Och jag vet ju att du är den perfekta mannen för det uppdraget. Han ingår liksom i din Hall of Fame. Alltså hur han förtjänat den, vad ska man säga, den hjältegloria som man ju faktiskt i vissa kretsar har än i våra dagar. Men alltså som man faktiskt hade under sin levnad också. Faktiskt, som man faktiskt fick redan före slaget för Helsingborg. Alltså, vad var det för bragder han utförde egentligen?
Jag tänker mig att vi börjar när stora nordiska kriget bryter ut, alltså år 1700. Och då är Magnus Stenbock 35 år gammal, tror jag.
Ja,
stämmer. Han är överste och chef för Dalregementet. Och i den egenskapen så för han befäl över regementet i slaget vid Narva den 20 november år 1700. Och det här gör han ju med bravur, får man säga. Han lyckas ju faktiskt själv tillfångata den ryska överbefälhavaren Eugen du Croix. Han gör väldigt gott intryck på Karl XII och blir då genast befordrad till generalmajor. Och det är ju ett rejält hopp i den militära karriären, får man säga. Och han får ju här från och med detta en nära relation till Karl XII som då bara är 18 år gammal, så Stenbock är nästan dubbelt upp kungens ålder.
Ja, han är precis. Han är ju som en cool, erfaren snubbe lite grann, tror jag, i den unga kungens ögon.
Alltså, och han är ju inte bara då en skicklig militär, utan han är ju en ganska mångbegåvad herre. Han är ganska bra på att skriva, han är rolig, han hittar på skojiga saker. Det mest kända är väl det här fantastiska snöbollskriget som man anordnar när man bygger upp en veritabel befästning av snö med allt som hör till, med spanska ryttare och ja, you name it. Och man genomför en regelrätt stormning av detta. Till och med för mig att det är några som skadas ganska svårt under den här låtsasbataljen. Skriver dikter, ordnar kalas, en spexare helt enkelt.
Ja, lite festfixare sådär för monarken. Ja, precis. Och han är som du nämnde, han är dessutom också bra på att skriva. Han skriver ju flera texter till flera sådana här soldatvisor som än i våra dagar används, tror jag, i vissa kretsar. Bland annat då en marsch som är känd som Stenbocksmarschen idag, som jag tror fortfarande är Dalregementets paradmarsch. Jag tror till och med man kan hitta den på Spotify. Melodin är då inte skriven av Stenbock, men alltså innehållet, texten attribueras ofta till Stenbock. Alltså det är en sån här check Karolins text, alla marschbussar gån på i Herrens namn.
Där får man in det mesta med Gud med de svenska vapnen och allt detta.
Precis.
Apropå
precis.
Krigspropaganda så är det intressant.
Exakt, och den sjöngs ju tydligen ofta då av Karl XII:s armé. I alla fall under den där första lyckliga fasen där, fram till Poltava. Alltså efter att man först hade sjungit Vår Gud är oss en mäktig borg. den gode Stenbock uppförde också ett slags opera för Karl XII på Karl XII:s namnsdag efter slaget vid Narva, som handlade då om segern vid Narva. Och det var ju märkligt, vad ska man säga, studentikos spektakel, tror jag. Där Stenbock var någon slags någon slags kapellmästare och hade skrivit libretto. Flera av de här soldaterna från Dalregementet var med som skådespelare. De var musikanter och de agerade också serveringspersonal, för det här var en ganska våt tillställning. Det serverades väldigt mycket vin under den här operan. Och jag tror också att publiken ibland drogs med i de här scenerna. Så det var liksom så flytande gränser mellan liksom skådespelare och publik. Jag tror inte det skulle klassas som en opera idag, men det kallades det då i alla fall.
Ja, men det är ju hans påhittighet på alla möjliga plan som gör att han, alltså kungen får ju någon slags nästan på kärleksfullt förhållande till honom. Man kallar honom för Måns Bock och han kallar honom för Måns Lurifax. Så det tyder ju ändå på en närhet. Men han har ju naturligtvis en annan sida också som kanske är med nutidens ögon sett mindre sympatisk. Han blir ju chef för det som kallas för generalkrigskommissariatet. Och det innebär ju att han blir ytterst ansvarig för truppernas försörjning. Bland annat då under de här åren då svenska armén tågar fram och tillbaka i Polen. Och här visar han ju upp en synnerligen hänsynslös sida när det handlar om att driva fram kontributioner från de polska bönderna. Han marscherar ju, som han säger själv, med facklan i hand. Man bränner ner byar och man plågar civila bönder. Det är ingen vacker historia, men det är en annan sida av honom.
Det är mängder av polska städer och byar då som liksom bränns till aska för att han skulle liksom statuera exempel och visa vad som hände om man inte frivilligt gav ifrån sig då av sitt bröd och sin boskap åt den svenska armén. Så som sagt, han hade en ytterst brutal sida också, samtidigt som han var den här studentikosa spexmästaren.
Och så är han ju framgångsrik i Polen. Han gör ju det här jobbet med att få fram proviant mycket bra. Och för detta så blir han ju sen utsedd till guvernör i Skåne. Och det är ju efter det polska fälttåget. Och han är ju ansvarig också då för Skånes försvar. Och det är ingen lätt uppgift efter det att den svenska fältarmén har gått under i Poltava den 28 juni 1709. För vi har ju egentligen ingen fältarmé kvar. Men han lägger ner ett jättejobb och han går ju faktiskt in med egna pengar och tar upp egna lån för att man ska lyckas stampa fram ytterligare en fältarmé. Och det gör man ju. Vi har ju en ny fältarmé uppställd sent 1709 som tågar ner mot Skåne och som besegrar danskarna i det här kända slaget utanför Helsingborg den 28 februari 1710. Där Stenbock och hans mannar, får man väl säga, rädda Skåne undan en dansk återerövring.
Mm, precis. Och det är där han verkligen blir en, vad ska man säga, superhjälte i det karolinska Sverige. Han blir då utnämnd till, vad ska man säga, kungligt råd, och han blir också utnämnd av riksrådet till fältmarskalk, inte än av kungen då. Men alltså efter slaget vid Helsingborg så står han väldigt, väldigt tydligt på höjden av sin makt. Näst efter kungen kan man nog säga att Stenbock under åren 1710, 1711, 1712, då är han nog den mäktigaste mannen i Sverige, i det karolinska Sverige. Men det är någonting som går fel. Väldigt, väldigt fel. Och det börjar med ett brev från kungen i Bender under våren 1712. Olle, vad var innehållet i den här ödesdigra skrivelsen? Och vilka konsekvenser fick det för Stenbock och hans karoliner?
Karl XII skriver ett brev från Bender som Magnus Stenbock tar emot 1712. Där kungen kräver att Stenbock ska sätta upp en ganska stor armé och skeppa över de här trupperna till svenska Pommern. Och tanken är att de ska marschera åt sydost för att möta Karl XII som då tänker sig att ge sig hem från Bender. Det här är ju inte alls en speciellt lätt operation. Men han gör som han blir tillsagd. Han hamnar också i svår konflikt med en del av riksråden vid det här tillfället. För han vill ju vara kungen till lags. Man skickar över en ganska stor styrka till norra Tyskland. Det är väl 15-18 tusen man.
Ja, det är en stor armé. Det är en betydande
storleksordningen.
Ja.
Men det går ju inte som man har tänkt sig, utan man kan inte marschera åt sydost, utan man är helt enkelt tvungen att gå åt motsatt håll. Tåga åt nordväst, helt enkelt. Och det gör man ju förföljd av en ganska stor fiendestyrka som består av danskar och saxare. Och den här styrkan drabbar man ju samman med på en plats som heter Gadebusch i december 1712. Och svenskarna segrar, och det här är väl den sista stora svenska segern under det stora nordiska kriget. Men det förändrar ju ingenting i sak egentligen.
Förändrar ingenting i sak, men det är faktiskt en ganska ombesjungen seger i krigspropagandan. Han hyllas ju efter den här segern av mängder av potentater, inklusive solkungen, Ludvig den 14, för att liksom vara en av Europas största fältherrar. Så här kan man väl säga att Stenbocks sol, kan man väl säga, hans stjärna står i topp just precis i det här ögonblicket.
Jag för mig att det är i samband med det här slaget som Karl den 12 skriver att näst Gud har vi Kronstedt och hans kanoner att tacka för denna victoria.
Ja, just det, precis.
För man hade ju uppfunnit ett sätt att kunna få fram artilleri ganska snabbt genom att använda så kallade anmarschbommar istället. Och det var Kronstedts lysande uppfinning.
Ja, precis. Han briljerar ju med sitt fältartilleri under det här slaget, den gode Kronstedt.
Men som sagt, fienden är inte besegrad, utan Stenbock som är tvingas på flykten mer eller mindre. Man marscherar vidare norrut, vilket inte var tanken från början.
Definitivt
in i Schleswig-Holstein. Ja. Och här så skaffar sig ju Stenbock, kanske man kan säga, herostratisk ryktbarhet, bokstavligt talat, genom att bränna ner staden Altona.
Precis. Här börjar, vad ska man säga, solen eller stjärnan att dala ganska kraftigt. Alltså han låter ju bränna den danska staden Altona, som nu närmar sig då en förort till Hamburg. Han bränner ju hela staden till aska. Och det är massa Altonabor som dör i vinterkylan under den här ogärningen.
Och vi vet ju inte riktigt varför, om det är så att han har fått order, vilket han själv säger, från generalguvernören i Bremen Värden som heter Maurits Wellink. Eller om det är så att det är liksom takterna från Polen som sitter i och att han så att säga bränner av gammal vana.
Ja, precis. För han är väldigt, väldigt pressad vid det här laget. Alltså, han har en väldigt mäktig fiendarmé som liksom jagar honom norrut. Och han har svårt att få försörjning till trupperna. Så jag tror att han är väldigt, väldigt bitter. Och hämndlysten tror jag också vid det här laget. Så det är inte omöjligt att han liksom närmast agerar av gammal vana. Eller något sånt. Men han skriver ju själv då att enligt generalguvernören Wellink av Bremen-Värden så krävdes den här ogärningen som ett svar på ogärningar som danskarna hade utsatt och diverse svenska besittningar i Nordtyskland för.
Alltså, lite öga för öga och tand för tand.
Ja, krigets logik lite grann, ja, precis. Gammaltestamentlig logik, inga tvivel om det.
Och sen marscherar Stenbocks armé vidare och kommer till den här fästningen vid Tönningen som ligger vid Nordsjön. Ligger i Holstein-Gottorp. Holstein-Gottorp är ju allierat med Sverige. Och här får svenskarna beskydd. Men det går ju inte alls bra. Utan man hoppas ju få fram förstärkningar från Sverige. Men det kommer inga förstärkningar. Att vara instängd i en befästning är alltid förenat med vissa risker. Människor tätt packade, sjukdomar sprider sig, det blir brist på mat. Och till sist blir ju situationen ohållbar. Och de danska trupperna har ju också inlett en belägring av Tönningen. Och till sist har man inget val, utan Stenbock kapitulerar i maj 1713 för den danske kungen Fredrik den IV.
Precis, han gör det personligen. Han överräcker sin värja till Danmarks enväldiga konung. Och i samma veva så gick det över 10 000 svenska soldater då i dansk fångenskap.
Rätta mig om jag fel, men var det inte då en del av de här svenska krigsfångarna såldes som slavar?
Jo,
eller galärslavar?
Precis. Det var ju samma med det här. Fruktansvärd historia för övrigt.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Här skulle man kunna tro då att historien om Magnus Stenbock slutar, men faktum är att den bara blir ännu mer spännande efter då kapitulationen i Tönningen. Det är nu som den, vad ska man säga, riktigt oväntade fasen inleds, alltså det som till sist då leder Magnus Stenbock då huvudstupa ner i graven. I min egen bok så förfäktar jag ju då tesen att Stenbock dog av akut äreförlust. Alltså i kombination då med ett ganska dåligt hälsotillstånd i största allmänhet. Och själva banehugget var resultatet av ett lömskt men ändå väldigt sinnrikt, diaboliskt sinnrikt danskt postspionage. Låt mig nu berätta hur det började. Stenbock behandlades då ganska bra i början av sin danska fångenskap. Han åt ofta middag med kungen. Han hängde ut med höga militärer och hovdignitärer. Och han inhystes faktiskt till att börja med i ett väldigt ståndsmässigt fängelse. Alltså han fick någon slags, ett adelspalats mitt i centrala Köpenhamn, alltså i närheten av Christiansborg idag.
Och det där är väl ganska typiskt för hur man behandlade högättade, framstående krigsfångar. Precis. Då var ju sällan inte krigsfångenskapen något större besvär, förutom att man inte fick komma därifrån.
Nej, precis. Så var det också för Stenbock i början. Alltså, han hade ju med sig sina personliga ägodelar. Han hade hela sin tjänarstab med sig. Han fick föra öppen korrespondens med hemlandet för att liksom skydda sina privata intressen och så vidare. Men han blev då mer och mer frustrerad under tiden i Köpenhamn, eftersom då det här frisläppandet som han väntade på drog ut på tiden. Och anledningen till det, Stenbock menade då själv att det var för att det var folk där hemma i Sverige som motverkade det här frisläppandet. Han pratade hela tiden i sina texter från den här tiden om illviljare och baktalare, kallar han dem för. Det är svårt att belägga det empiriskt, men det är inget tvivel om att han hade gjort sig en massa mäktiga ovänner. Inom riksrådet tillsammans med en översättning av trupperna, där han hade varit kungens man, väldigt klart och tydligt. Och jag tror heller inte att, Karl XII var också lite besviken på honom på grund av det här misslyckade fälttåget i Nordtyskland. Jag tror inte själv att hans frisläppande aktivt motverkades, men jag tror heller inte att Stenbocks frisläppande var, vad ska man säga, top priority bland höga vederbörande. Man hade andra saker att ägna sig åt. Och det här gjorde då att Stenbock, som kände att det här drog ut på tiden, han längtade hem, han började ondgöra sig då över både danskarna och den danska kungen i breven hem. Och han började också skicka hemliga underrättelser om ditt och datt, om olika sakförhållanden som han då fick kännedom om under sin vistelse i Köpenhamn, antingen genom egna observationer eller genom sitt tjänstefolk. Och han skickade de här underrättelserna till både Karl XII, riksrådet, Karl XII:s lilla syster Ulrika Eleonora och andra personer. I princip var det slags spionrapporter. Alltså han skickade uppgifter om vart kanonerna var placerade på vallarna runt Köpenhamn. Han började skicka teckningar över, eller ritningar över olika så här danska bastioner och andra befästningsverk. Han skickade uppgifter om rykten som florerade vid det danska hovet, om vad vissa personer och partier hade för planer angående den svenska tronföljden i händelse av Karl XII:s plötsliga död och andra intressanta saker. Och sånt var det naturligtvis väldigt farligt att skriva om i ett brev, särskilt om man då var krigsfånge av högsta rang. Men Stenbock hade faktiskt en massa listiga knep. Han skrev med osynligt bläck, bland annat i sina brev till Ulrika Leonora. Han använde falsk namn. Han använde falska brevsigill. Alltså med andra personers då sigillstämplar. Han använde ett flertal hemliga brevkurirer. Bland annat så hade han då den franska ambassadören i, eller residenten i Köpenhamn, Monsieur Poussin, som hjälpte honom att smuggla ut brev av olika slag. Det gjorde han då på order, direkt order från Versailles, alltså det här franska sändebudet. Frankrike var ju nära allierat med Sverige på den här tiden. Dessutom hade Stenbock en deal med en lokal köpman som hjälpte honom att smuggla ut hemliga meddelanden, alltså in och ut i fängelset, som då var maskerade då som omslagspapper till tobaksstänger och sockertoppar och andra specerivaror. Till råga på allt hade Stenbock till och med utvecklat ett eget brevskiffer som han använde till att kryptera då särskilt känsliga brev. Bland annat när han då kommunicerade med sin gamla adjutant, en viss Peter Malmberg, som var bosatt i Stralsund, alltså den nordtyska staden Stralsund, då var en svensk stad. Den här Malmberg hade nämligen hittat då en preussisk skeppare med kodnamnet Neptunus som skulle befria Stenbock, alltså segla till Köpenhamn, på något sätt få ut honom ur det här fängelset och segla honom över Öresund till den skånska kusten, alltså till friheten.
Det känns ju verkligen som ett högriskprojekt.
Onekligen. Och inget av detta förverkligades dessvärre. För vad Stenbock då inte visste och aldrig riktigt fattade, tror jag egentligen, det var att då den danske kungen Fredrik den fjärde, han följde med i princip allt som Stenbock skrev om. Alltså han kunde läsa liksom sammanfattningar av hela den här brevväxlingen. För han hade satt då en väldigt slug postspion på det här fallet, alltså en slug postbjörn vid namn Christian Erlund, som hade handplockats då av kungen själv till uppdraget att övervaka Magnus Stenbocks kommunikation med omvärlden. Och anledningen till att den här postbjörnen fick det här uppdraget, det var att han var så himla bra på att kopiera folks handstilar och också på att bryta upp förseglade brev och sen också då försluta dem igen utan att brevskrivarna fattade misstanke. Och det är naturligtvis då förklaringen till att det befinner sig så himla många brev författade av Magnus Stenbock på det danska riksarkivet. Alltså många breven blev uppsnappade och kvarlämnade Köpenhamn, medan det då var kopior som gick vidare till mottagarna i Sverige i många fall. Men den här postspionen lyckades till och med bedriften att knäcka Magnus Stenbocks brevskiffer. Så den här flyktplanen då, med den här Neptunus i spetsen, gick dessvärre om intet. Och Stenbock, han förflyttades då från sitt lyxfängelse till säkrare förvar på den här dystra fästningen Fredrikshamns kastell. Alltså kastellet, där också då Struensee, som vi pratade om i tidigare avsnitt, den här livläkaren, försmäktade ett 50-tal år senare. Som om detta inte vore illa nog, så såg då Fredrik den fjärde till att så riktigt saftiga godbitar ur Stenbocks brevväxling då blev publicerade och översatta till både franska, tyska och latin i olika då välkomponerade antisvenska smädeskrifter. Så dåtidens läsare kunde bland annat hitta markerade avsnitt där Stenbock kallade den danske kungen för en lögnare och danskarna för otrogna barbarer. Samtidigt som man kunde läsa då på ungefär samma uppslag lismande brev från Magnus Stenbock till samma kung, där han bönade och bad på sina bara knän om att få släppas fri ur sin fångenskap. Man kunde även hitta detaljer om den här misslyckade flyktplanen, det här med Neptunus och allt det där, tillsammans med brev från exakt samma period, där Stenbock då försäkrade för den danske kungen, där han svor vid Gud och sitt eget goda namn att han aldrig som ärans namn skulle komma på tanken att försöka fly från fängelset.
Det här måste ju vara ett alldeles förfärligt för Magnus Stenbock. Ja. Alltså i en tid där äran betydde så väldigt mycket, så måste ju det här gjort ondare på honom än om Fredrik hade bränt honom med glödande järn.
Ja, precis. Det är så himla tragiskt. Alltså, han begick närmast harakiri i direktsändning, känns det som. Alltså, han fick ju med egna ord säga inför hela världen närmast att han inte var en man av ära. Alltså han bröt emot sitt eget hedersord vid upprepade tillfällen. Alltså löften som han till och med hade gett åt en konung. Det bröt de mot flera gånger och det kunde ju då de här danska propagandamakarna bevisa med en ytterst gedigen dokumentation.
Han blev, kan man säga, dömd till döden genom förödmjukelse.
Precis.
Nästan på.
Det kan man definitivt säga. Alltså jag tror ju själv att det var det här som tog kål på Stenbock, alltså som fick honom att ge upp och kura ihop sig där i fängelsemörkret i väntan då på döden och evigheten. Han presenterades för de här smädestexterna då i början av 1716. Och ungefär ett år efter det så avled han, efter att först då ha sammanställt den här försvarsskriften som jag nämnde då i stämningsbilden, som han sen då gömde undan i en dubbelbottnad kista och som hamnade i Sverige efter ett antal år, alltså efter då Stenbocks död. Och i den här texten skriver då Stenbock bland annat att han längtar bort från, citat, sin usla och utmattade kropp efter att då inför hela världen ha utropats som spion och annat ärelöst. Så vad tror du om den teorin egentligen, Olle? Det får bli min avslutande fråga. Tror du att man kan dö av akut äreförlust? Eller kunde man göra det på 1700-talet i alla fall, om man var adelsman?
Utifrån det jag tycker mig kunna om stormaktstiden och framförallt personer ur Magnus Stenbocks samhällsklass, så tycker jag att din teori där är i högsta grad rimlig. Äran betydde så oerhört mycket. Utan äran var man ingenting. Det fanns ingenting kvar, ingenting att kämpas för, ingenting att hoppas för. Och om inte jag missminner mig så är det väl så att Magnus Stenbocks far en gång höll på att förlora sin ära i samband med förmyndarregeringen under Karl den XI. Jag minns inte riktigt vad det handlade om. Men att Magnus Stenbock redan då tog väldigt illa vid sig av faderns förlorade heder och ära och var fast besluten om att det var han som skulle återupprätta släkten igen.
Ja,
och
precis.
Det gjorde han ju. 1710 stod han ju kanske på toppen av sin levnadsbana och sen går det ut för. Och när det inte finns någonting kvar så tror jag att han känner att jag vill inte vara med längre. Jag kan lika gärna dö.
Ja, men det är fullständigt korrekt, Olle. Jag håller med dig. Alltså, han hade kämpat hela sitt liv för att liksom återupprätta familjenamnet efter faderns fadäs. Det var den gode Gustav Otto Stenbock. Han var ju riksamiral under skånska kriget och gjorde det bort sig lite grann. Han kunde typ ingenting om marinen och skickade ut en flottexpedition i början av skånska kriget som typ fick vända hem igen efter bara några veckor utan att överhuvudtaget ha liksom kommit i närheten av fienden. Men stora delar av besättningen var dödssjuk i dysenteri och så vidare. Och det var hårda stormar och så vidare som hade härjat flottan. Det var väldigt dåligt förberett och Karl den XI blev väldigt, väldigt arg.
Och då utser man Lorenz Kreutz istället och det gick ju inte så värst mycket bättre med tanke på vad som hände med kronan utanför södra Öland 1676.
Exakt.
Det kan vi prata om någon annan gång kanske.
Exakt. Ja, men utmärkt, Olle, det var jättekul.
Jättetrevligt.
Jag tror vi sätter P här och
vi ses
nästa vecka.
Det gör vi. Tack för idag.
Hej, hej, tack, hej. Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As a major research institution, Arizona State University offers the most online bachelor's degree programs, along with world-class faculty and dedicated support. Discover why ASU is ranked number one in innovation for 9 consecutive years. Tap to learn more.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.